du inte tog det gudomliga dig till en krona, för att du valde smärlek och fattigdom, vet vi vem Gud är. För att du lydde till det yttersta, döden på korset, vet vi vad segeren, vet vi vad väldighet, vet vi vad Gud är. För att du nedsteg hit till det plågade, hit till det dömda, vet vi att ingen ensamhet finns mer, vet vi var Gud är. Därför ska alla sargade döende, alla de dömda, säga med alla heliga saliga, Jesus är Herren. Därför ska alla världar och varelser, allt som har varit är och ska komma, en dag bekänna dig, Jesus är Herren.
Vi har under fastetiden vandrat i riktning mot korset. Och nu står vi här vid Kristi kors denna långfredag. Vandringen mot korset är en vandring in emot den kristna trons absoluta centrum och innersta kärna. Korset rymmer ju hela den kristna trons centrala budskap. I en enda symbol sammanfattas allt väsentligt. Och vad ska vi då säga när vi står här inför korset mitt under den timme då Kristus led och dog? Martin Luther har sagt att denna dag, långfredagen, är särskilt förordnad till att predika om och betrakta Kristi kors och lidande. Ingen kan nog predika därom, och ingen kan nog förundra sig över att en så hög person har stigit ned från himlen och trätt in i vårt ställe och lidit döden för oss. Vi ska låta Kristus själv tala från sitt kors. Vi ska följa Jesu sista timme på korset och lyssna till hans 7 sista ord, och med hjälp av dem tränga in i korsets mysterium. Och kanske dessa Jesu 7 sista ord har en alldeles speciell hälsning och tröst till oss just denna långfredag 2020 i dessa märkliga och utmanande coronatider. Den första läsningen och det första ordet, då läser vi att de kom till den plats som kallades för huvudskallen. Och han blev korsfäst mellan 2 stycken brottslingar, den ena på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Och Jesus sa: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Det finns mycket som man skulle vilja säga och kanske be till Gud när man har blivit orättvist behandlad. När man har fått lida orättfärdigt och man har fått vara med om detta enorma lidande. Kanske man skulle be: Herre, straffa dem. Herre, låt dem betala ett högt pris för detta. Herre, gå till rätta med dem. Låt dem inte komma undan, utan låt dem bittert få ångra detta. Vem är det Jesus ber Fadern förlåta? Tänker han på de romerska soldaterna som har spikat upp honom på korset, de judiska ledarna som har lämnat ut honom, Pilatus eller lärjungarna som nästan alla har svikit och lämnat honom och förnekat honom. Innan vi förstår vad korsfästelsen gör för oss, så måste vi förstå att den sker på grund av oss. Det är vi, du och jag, vår synd som korsfäster Jesus. Varje gång vi syndar, varje gång vi bryter Guds lag, varje gång vi gör uppror mot Gud och vänder honom ryggen, går vår egen väg, varje gång vi följer vårt hjärtas vridna begär, handlar själviskt i jakten på lycka och därigenom sårar och skadar både oss själva och varandra, så skapar vi skulden som tvingar Jesus upp på korset. Han är offret för vår skuld, försoningen för våra synder. Vårt straff blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Vi är de som korsfäster Jesus. Och vi är de som han syftar på när han säger: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det är på grund av oss som Jesus måste lida och dö. Vi är alla där. Vi är Judas som har förrått Jesus, Petrus som har förnekat Jesus, lärjungarna som alla har övergivit Jesus för att rädda sitt eget skinn, Pilatus som dömt Jesus av rädsla för vad folk ska säga om honom om han inte gör det. Vi är med i folkhopen som i besvikelse över att Jesus inte visade sig vara den de hade hoppats att han skulle vara, som nu har vänt hos Hosianna-kören i en annan kör. Korsfäst honom. Du och jag, vi är alla dem. Vi står där i folkhopen och är skyldiga till denna avrättning. Trots detta så är allt vi möter från korset: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Detta är hela Jesu ärende och hälsning här i världen. Och det är en hälsning till dig, vem du än är och vad du än har gjort. Dina synder är sonade. Du är förlåten. Detta säger också någonting om människans tillstånd. Vi vet inte alltid vad vi gör. Vi förstår inte vårt eget bästa. Vi är blinda och vi är förstockade. Precis som människorna där och då, så inser vi inte att när vi väljer att Barabbas ska bli frisläppt framför Jesus, så är det ondskan som vi släpper fri och korsfäster livets Herre. Och detta är också vårt kristna och vårt korsformade förhållningssätt mot de som har bedragit oss, de som sviker, de som överger och de som sårar oss. I Jesu anda, så som vi har fått ta emot förlåtelse, så får vi också ge förlåtelse och säga: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Den andra läsningen, så är det en av rövarna som vänder sig till Jesus med en enkel bön. Han säger: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade honom: Amen, säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Det finns kanske ingen tydligare bild av den dubbla utgången ur livet än de två rövarna, brottslingarna, som är korsfästa på varsin sida om Jesus. För den som högmodigt hånade och stod Jesus emot och inte inser sin egen synd, blir detta utgången till evig död. Men för den som ödmjukar sig, vänder sig till Jesus och sätter sin förtröstan till honom, så blir döden ingången till det eviga livet. Det är tre personer som dör på Golgata kulle denna dagen. En dör i sin synd. En dör fri från sin synd. Och en dör för deras synd. Även du och jag kommer att dö. Snart eller senare. Plötsligt eller långdraget. Frågan är inte om vi kommer att dö, utan om vi kommer att dö i vår synd eller fria från vår synd. Skillnaden är inte storleken på vår synd, utan om vi tror att Jesus dog för vår synd. Detta är också en tydlig bild av hur vår frälsning kostade allt för Kristus och samtidigt är helt gratis för oss av nåd allena. När vi ser Jesu lidande inser vi att vår frälsning kostade honom allt. Och när vi hör hans ord till brottslingen, till rövaren vid hans sida, så inser vi att den ingenting kräver av oss. Rövaren blev inte räddad för att han hade levt ett heligt liv, ett frumt liv, ett värdigt liv. Tvärtom så förtjänade hans liv döden. Rövaren på korset kan inte visa sin omvändelse i goda gärningar. Han kan inte göra någonting för att förtjäna sin frälsning. Allt han har med sig vid livets slut är ett liv nersolkat och tyngt av synd, av stöld, av brott och av mord. Han har inget att hoppas på för egen del. Allt hans hopp sätts på Jesus. Och det är nog. Jesu ord ger både honom och oss fullständig visshet och frid inför döden. Jesu försäkrande ord till rövaren på korset ger även oss hopp och förtröstan. Fullständig visshet om att vår frälsning inte bygger på vad vi har gjort för Gud, utan i grunden bygger på vad Gud har gjort för oss i Kristus. Detta är Guds ord och löfte till dig och mig. Tredje läsningen. Då står Maria, Jesu moder, och en av hans lärjungar, Johannes, framför korset. Och Jesus, han tittar på sin mor och han säger: kvinna, se din son. Och sedan sa han till Johannes, lärjungen: se din mor. Det är en brokig skara som står vid Jesu kors. Vid korset finns aldrig och inget vi och dem. Där finns bara vi och han. Vi sitter alla i samma båt. Vid korset är det jämn mark och där finns inte hög eller låg, bra eller dålig. Där är vi alla syndare som är på väg mot vår säkra dom och död. Men genom korset skapas en försoning mellan Gud och människor, och inte bara mellan Gud och människor utan också mellan människa och människa. Med korset i centrum skapas en helt ny och annorlunda gemenskap, en korsformad gemenskap. Med Kristus som enda centrum, då uppstår en enhet och en gemenskap som ingen människa, ingen jordisk organisation någonsin kan skapa. Korsets bjälkar, de sträcker ut sina öppna armar åt alla väderstreck och omfamnar hela världen. De överbygger klyftor och de förenar himmel och jord, öst och väst, nord och syd. Här blir vi till ett enda folk, en familj. Vi blir bröder och systrar, fäder och mödrar. En förening över alla tänkbara gränser. Här är inte längre ras, språk, nationalitet, samhällsklass, ålder, kön, status, mörka förflutna eller ljusa framtidsutsikter. Det som antingen splittrar oss eller förenar oss. Här är vi alla ett. I Kristus. Det är det som kallas kyrka. Den församlade skaran. Korsets gemenskap. Den fjärde läsningen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: min Gud, varför har du övergivit mig? Aldrig har någon varit eller kommer att vara så övergiven som Kristus på korset. När du och jag är hopplösa och hjälplösa, ensamma och övergivna, kanske baktalade och utfrysta, förkastade, ja kanske till och med avskydda, då kan Kristus känna med oss. Han kan trösta och han kan försäkra oss om att han om någon vet vad det innebär, men också har övervunnit det för oss. Jesus vet vad ångest och fullständig hjälplöshet är. Vad det innebär att vara helt utlämnad till sig själv. Han är väl förtrogen med all form av plåga och smärta till kropp och till själ. När vi är övergivna, utsatta, förrådda, förkastade. När vi har förlorat allt och nästan förlorat oss själva. Då är det som att Jesus på ett alldeles speciellt sätt är extra nära den som känner sig övergiven av alla andra. Jesus blev som människa på korset skild från Gud bara för att du och jag aldrig skulle behöva skiljas från Gud. Vad kan skilja oss från Kristi kärlek, frågar Paulus i Romarbrevet. Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Nej, över allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom, Kristus, som har älskat oss. Varken död eller liv, något som nu är eller ska komma, varken makter i höjden eller djupet eller något annat skapat kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus.
Och blev allas tjänare då. Han tänkte aldrig på sig själv när han skulle dödsstraffet få. Kärleken kände ingen gräns när lidandets väg han fick gå. Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset, kärlekens sköna symbol, det är för alltid sången i mitt liv. Korset restes för en värld förlorad i mörker och Gudasonen offer blev, och vi finner liv i hans död. Jag ville gråta av tacksamhet, det var mina synder han bar. Sången i mitt liv. Korset, kärlekens sköna symbol, det är för alltid sången i mitt liv.
Femte läsningen. Jesus utropar: jag törstar. Han som själv har sagt att den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Och den som tror på mig, han ska aldrig mer törsta. Han får nu själv gå igenom olidlig törst för att kunna ge oss det levande vattnet att dricka. Det är inte svårt att förstå den törst som Jesus upplevde, att den var högst verklig och reell. Han har nu släpat sitt kors genom Jerusalems trånga gator upp till Golgata kulle. Hans öppna sår är saltade av hans svett och steks i den heta eftermiddagssolen i Mellanöstern. Hans mun är torr av damm och grus. Jag törstar. Varje människa har en outsläcklig törst och en hunger som ingen dryck eller någon mat rår på. Varför? Vi är skapade till gemenskap med Gud och har en törst efter honom. Vi försöker släcka denna törst på alla möjliga och omöjliga sätt. Det gör oss rastlösa. Vår själ är orolig. Vi är aldrig riktigt nöjda eller tillfreds. Och de flesta klurar på, vad är det som fattas oss? Vad mer behöver vi köpa, fixa, renovera, åstadkomma, uppnå? Vart behöver vi resa för att livet inte ska kännas förgäves, utan kännas meningsfyllt och värdefullt? De flesta av oss kommer att dö med många saker kvar att uppleva på vår bucket list. Vi kommer kanske dö i tron att hade det bara varit att jag hade fått uppleva en av dessa så hade det gjort livet fullständigt. Men låt oss lära av dem som har gjort allt, vunnit allt, varit överallt, köpt allt, sett allt. När de väl har nått sina erövringar så är ofta kommentaren i chock. Var detta allt? Var det inte mer? Törsten och hungern är kvar. Men Jesus lovar att den som kommer till honom ska aldrig mer hungra. Och den som tror på honom ska aldrig mer bli törstig. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han för mig till vatten där jag finner ro. Bara hos Jesus tar det eviga jagandet slut. Bara hos Jesus får vår rastlösa själ ro. Jag är törstig. Ja, Jesu ord är också ett uttryck för hur Jesus längtar efter att se resultatet av hans lidande och död på korset. En frälst mänsklighet. Av alla folk, alla länder, alla språk och alla tungomål. Han törstar efter att se dig ta emot hans gåva. Hans gåva på korset släcker din törst. Men bara ditt mottagande av hans gåva släcker hans törst. Sjätte läsningen. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: det är fullbordat. Jesus utropar inte, det är slut, det är kört, eller nu är det över. Utan han säger, det är färdigt. Allt är gjort. Ingenting återstår att utföra för din frälsning. För att din förlåtelse ska bli fullständig och komplett är nu allting gjort. Du behöver ingenting göra. Det finns inget som fattas i ditt frälsningsverk. Och ingen kan eller behöver lägga till någonting eller fixa någonting mer. Du behöver bara tro och ta emot. Det är fullbordat. Tetelestai. Det grekiska ordet. Hela den här meningen, det är fullbordat, är ett enda grekiskt ord. Tetelestai. Ett uttryck som alla kände till i den dåtida antikens samhälle. Det var vad prästen sa när offret i templet var godkänt och synden var sonad. Tetelestai. Det utbrast konstnären när han betraktade sitt verk och han sa att nu finns det inte mer att lägga till. Det står färdigt. Tetelestai. Ja, det skrev man på kvittot. när skulden var fullt återbetald. Tetelestai, det är fullbordat. När Jesus utropar det är fullbordat så betyder det främst två saker. För det första, lagen som vi har brutit, Guds lag, och inte fullgjort, den är nu av Jesus fullständigt uppfylld in i minsta lilla prick och punkt. För vår skull, i vårt ställe, har Kristus uppfyllt det vi har brutit. Han har som första och sista människa befunnits helt rättfärdig och perfekt inför Guds lag. Han har uppfyllt allt. Där varje människa genom hela mänsklighetens historia har fallit, där bestod Kristus provet. Evangeliets goda nyheter är att den gåvan nu räcks oss. Sådan han är inför Fadern, sådana är vi nu inför Fadern, om vi är i Kristus. Vi är syndare, men genom vårt dop är vi klädda i Jesu Kristi rättfärdighet och renhet. På grund av honom står vi som felfria och fläckfria inför Gud. För det är fullbordat för oss av honom. Ta emot denna gåva och tro det. För det andra, vad betyder det är fullbordat? Det är straffet för vår synd. Straffet är nu fullbordat. Guds vrede är utgjuten en gång för alla. Syndens slutlön, döden, den är nu utdelad. Domen har fallit och verkställts. Fallet är avslutat. The case is closed och kan aldrig mer öppnas igen eller ändrats. Kristus har fullbordat sitt uppdrag som Guds offerlam som borttar världens synd. Den som är i Kristus behöver aldrig mer frukta för Guds vrede som en sträng dummare, utan kan se upp i Guds ansikte och se en kärleksfull fader. Men om du står emot Kristus, om du förkastar hans gåva, då har du all anledning till ångest, fruktan och panik. För utan Kristus så står du helt i onödan kvar i din egen skuld, utlämnad åt din egen prestation. Fast Kristus redan har dött för att betala den i ditt ställe. Om du inte accepterar Kristi betalning för din synd, kommer Gud att utkräva full betalning av dig själv, ditt liv. Men evangeliets goda nyheter ljuder den här långfredagen och ekar mellan Jerusalems berg och dalar hela vägen in där du sitter och tittar. Och det lyder, det är fullbordat. En tog din plats. Det finns ingenting som du behöver göra eller kan göra. Tetelestai, det är fullbordat för dig. Allt du har kvar att göra är att säga tack och ta emot. Sista läsningen. Solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Så är vi framme vid det sista av Jesu sju ord på korset. Och detta är evangelium. Dessa ord kan bli våra i dessa svåra tider. En tid av ovisshet. En tid som skakar om. När vi lägger oss ner för att sova på kvällen. Eller när vi vaknar till en ny dag. När vi grips av ångest. Eller när vi blir förlamade av rädsla. När vi bekymrar oss. Eller som barn oroar oss nu i dessa tider för våra föräldrar. Eller som föräldrar oroar oss för våra barn. När vi har tappat kontrollen och inte kan förutse konsekvenserna av vårt eget handlande. när det bara är mörker runt omkring oss. När faran hotar. Ja, kanske när vi inte själva orkar mer. När allt brister och går sönder. Eller när vi till sist står inför döden. Då är dessa ord dina. En gåva ifrån Jesus. För att genom Jesu korsdöd, hans lidande, hans begravning, hans verk för oss, så har dessa ord nu blivit våra. Och vi kan säga: Fader, i dina händer överlämnar jag mitt liv, min oro, mina problem, min ångest, min skuld, mina barn, mina föräldrar, mina sår, min sorg, mina förhoppningar och faser, mina möjligheter och utmaningar. Vad vi än möter, hur vi än misslyckas, vad som än händer, inför varje ny dag, varje ny natt, inför varje ny prövning, inför varje fantastisk och spännande möjlighet, inför själva döden, så får vi säga så som Jesus, på grund av Jesus Kristus och hans kors: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.
Av hån och slag du kvin, din krona gjord av törne, du kamp och ångest led, vår synd på dig du tagit, försonat dig. Du återlös mig från döden, jag tackar för ditt kors. Jag vill hos dig förbliva, som återlöste Amen.